Efter toppmötet mellan USA och Ryssland i Alaska har Zelensky varit tillbaka hos Trump i Vita huset. Vad blir nästa steg för Vladimir Putins vision om det storryska riket? Välkomna till Radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Fredrik Wadström, inför publik på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Idag är det den 19 augusti och med mig på scenen har jag Sveriges Radios Rysslandskorrespondent Maria Persson Lövgren. Radions tidigare Moskva-korrespondent Johanna Melén. Vår Östeuropa-korrespondent Milan Djelevic. Och Sveriges Radios korrespondent i Ukraina, Lubna Elshanti. Ja, i förra veckan togs Vladimir Putin emot med utrullad röd matta i den amerikanska delstaten Alaska för ett möte med USA:s president Donald Trump. Maria, vad var det viktigaste Putin fick med sig från Alaska?
Det är nästan som att han kunde varit inrullad i den där röda mattan. Så viktig var den, och jag skulle säga att bara det faktum att han klev fram på den och att han var där i USA trots efterlysningen för misstänkt krigsbrott var vinsten, och att han gav intrycket av att det var två storheter på samma nivå som möttes, två stormaktsledare, så såg han det.
Lubna, vad var det viktigaste resultatet från Alaska-mötet för Ukrainas del?
Ja, att det inte var några resultat. Det kanske är det bästa för Ukraina som kunde hända i det läget. Men det är väl där de bra nyheterna tar slut. För att annars så fattades det inga konkreta beslut. Men det är två saker som jag tänker på som var väldigt viktiga under det här mötet. Och dels var det ju att Trump började prata om utbyte av territorier. Utbyte innebär ju att du får någonting av mig och jag får någonting av dig. Men här handlar det inte om något utbyte av territorier, utan det handlar ju om ukrainska landområden som Zelensky förväntas ge bort till Ryssland i utbyte mot att Putin kanske slutar bomba ukrainska städer. Och en annan grej som jag tänkte på under det här mötet var att Putin återigen började prata om grundorsaker till det här kriget. Och grundorsaken till det här kriget är Ukrainas självständighet. Så återigen så är vi i ett moment 22. Det är väldigt svårt att se hur det här kommer att resultera i någonting rimligt och bra.
Milan, i den region som du bevakar, hur har reaktionerna varit på det här mötet i Alaska?
Jag skulle nog säga att det är ungefär som hos oss med normal journalistisk bevakning, analyser, politiska analyser. Det man ska komma ihåg, många av de här länderna som jag bevakar har egna väldigt stora problem som de har fullt upp med. Samtidigt är det också så att i en del av de här länderna så är det ju uppdelat i befolkningsmässigt hur man förhåller sig till den här konflikten. Jag tror det har påverkat. Men i Ungern då, om man tänker på Orbán, det var lite pittoreskt eller vad man ska kalla det. Han gick ut i ett nyhetsbrev och häcklade många ledare i väst, inom EU. Och kallade dem att nu får de stå där med mössan i hand. Och de kommer inte ens fram i telefon och de får inte vara med. Men ja, jag valde rätt, sa han. Vi har valt rätt hur vi har agerat i den här frågan.
Men Johanna, hur har reaktionerna sett ut i Ryssland då efter Alaska?
Ja, de officiella reaktionerna och de statskontrollerade mediernas reaktioner, de har ju varit triumfatoriskt. Äntligen får Vladimir Putin komma ut ur den här isoleringen, västliga isoleringen, få stå sida vid sida med ledaren för världens mäktigaste land, som, skriver en del, förstår grundorsakerna till det här kriget. Sen är frågan om Trump förstår vad det här egentligen handlar om. Mycket tyder på att han kanske inte gör det. Men som inte talar om sanktioner, ultimatum, utan tvärtom talar väl och smickrar Putin. Och det som också märks är ju att nu så har västvärlden splittrats. Det lyfter man väldigt mycket upp. Att det är Trump och Putin tillsammans, Europa, Ukraina, får sitta vid sidan av och lyssna och reagera. Sen kan man också undra i och för sig hur Vladimir Putin ställer sig till Donald Trump som en ganska oförutsägbar person. Han kan ju ändra sig från ena dagen till den andra, så att helt lugn är man väl kanske inte heller i Moskva, även om det utåt har beskrivits som en triumf.
Händelseutvecklingen har ju rasat på sedan dess. Igår, måndag, så besökte Ukrainas president Volodymyr Zelensky Washington och mötte Donald Trump i Vita huset, och med sig hade han flera europeiska regeringschefer och EUs Ursula von der Leyen. Jämfört med Zelenskys katastrofmöte i Vita huset tidigare i år, Lubna, hur gick det den här gången?
Ja, det var en helt annan delegation som kom till Washington jämfört med den 28 februari. Den här gången så hade Zelensky bytt kläder. Han hade förvisso inte riktigt kostym, men hade i alla fall kavaj och ingen slips, men i alla fall. Han sa, tror jag, tack ungefär 16 gånger under de första minuterna.
Han fick ju kritik i februari för att han aldrig hade sagt tack enligt vicepresidenten Vance.
Precis, och den här gången så visade han inte bilder på ukrainska krigsfångar, utan hade med sig ett brev till Melania från hans fru Olena, alltså från en first lady i Ukraina till en annan first lady i USA, där Olena, alltså Zelenskys fru, tackade Melania för hennes stöd till Ukraina. Och nyligen så läste jag också att han hade med sig en golfklubba i present till Trump. Så Zelensky hade verkligen gjort sin läxa, nästan komiskt nog. Och dessutom så var det ju en sak som Trump upprepade vid flera tillfällen då förra gången, att men du har inga kort, du har inga kort, ropade Trump då till Zelensky. Den här gången så hade Zelensky ett viktigt kort, och det var ju sitt europeiska entourage. Han visade på att Ukraina står inte ensamt, utan vi har hela Europa i princip bakom oss. Men konkret, inte så jättemycket. Två saker som jag noterade är ju dels att USA bör prata om säkerhetsgarantier. Vad det är för typ av säkerhetsgarantier är högst oklart. Nyss så sa Trump återigen att han inte tänker skicka någon trupp till Ukraina, så vad det är för säkerhetsgarantier återstår att se. Och den andra grejen är ju att det planeras att arrangeras ett möte mellan Zelensky och Putin. Enligt uppgifter så har Putin redan föreslagit att det här mötet ska äga rum i Moskva, varpå Zelensky har redan avvisat det.
Ja, så var står vi nu då efter de senaste dagarnas toppmöten? Vilka är chanserna att det blir ett trepartsmöte, till exempel Putin, Zelensky, Trump, Maria?
Egentligen så är vi tillbaka på ruta ett, för att det har inte hänt så mycket. Det var väldigt mycket kring och mycket som sades, men själva innehållet tolkas ju olika på de olika sidorna. Men Ryssland har ju definitivt, alltså Putin och Kreml, har inte ändrat sin retorik. Snarare sa till exempel utrikesministeriets talesperson idag att Stubb, som alltså Finlands president som var med, han lierade ju sig med det nazistiska Ukraina på grund av att Finland också var lierat med nazisterna under andra världskriget. Stubb sa ju att man skulle ha en Finlands lösning. Hon skämtade inte om detta, utan hon nämnde det som att det faktum då att Finland var med nazisterna och nu är man med nazisterna i Ukraina. Och samma retorik har också hörts från en del andra kommentatorer i Moskva, att man tar upp det här med denazificering trots att det finns fler nynazister i Ryssland än det finns i Ukraina.
Men jag menar, när det gäller invasionen i Ukraina så har Putin sagt att Rysslands ursprungliga mål ligger fast. Hur ser hans kravlista ut egentligen, Maria?
Nej, men kravlistan är ju den som presenterades redan i december innan den storskaliga invasionen i februari, och där handlar det ju om att väst ska erkänna att det var fel att NATO har utvidgats, ungefär som att det var ett hot mot Ryssland, och att små länder måste anpassa sig till vad stora länder säger, och att det ska finnas en ny säkerhetsordning i Europa som då de stora länderna ska styra, det vill säga Ryssland då ska få bestämma över den säkerhetsordningen, och vänder hela tiden till att detta gigantiska land skulle vara omringat av NATO-länder och hotas av NATO-länder, vilket är, om man tittar på en karta så ser man ju att det är omöjligt.
Johanna, det har pratats de senaste åren om att Putin drömmer om ett utökat ryskt imperium och att det här kriget skulle vara en del av det. Hur ser Putins föreställning ut när det gäller ett storryskt rike?
Egentligen så handlar det nog inte så mycket om territorier, om att ta land. När Putin har gått in militärt, då har det nästan varit som en reaktion på att han inte har fått som han velat. Om man tittar på Ukraina så har Vladimir Putin varit besatt av Ukraina ungefär lika länge som han har varit president, alltså drygt 25 år. Detta Ukraina som har vägrat ingå i den ryska intressesfär av slaviska länder med en gemensam tusenårig historia, utan som haft fräckheten att gå sin egen väg, att snarare titta mot väst, EU, NATO, än mot Ryssland, som har genomfört demokratiska val, som har låtit människor demonstrera, till och med byta ut makten. Och det där går igen i hur han ser på de forna länder som en gång ingick i först det ryska imperiet, sen Sovjetunionen. När man lyder, när man går med på Putins och Rysslands krav, då belönas man. Men så fort som man gör avsteg från det här så straffas man på olika sätt. Förr i tiden var det genom att man införde stopp för viktiga exportvaror till exempel. Men sen så har vi då sett med tiden hur de här hoten om att liksom tvinga tillbaka dem in i ryska intressesfären har blivit allt grövre. Och det senaste exemplet är ju då naturligtvis den fullskaliga invasionen av Ukraina. Så jag skulle säga att Vladimir Putins imperium är ett liksom imperium av inflytande, av intressesfärer. Och där ingår också det som vi har sett ett exempel på nu i Alaska, att det också är en återgång till det här där man delar upp världen mellan de stora makterna. Ryssland vill ju fortfarande se sig som en stormakt, även om man är till exempel ekonomisk en mycket liten makt i världen. Men man vill ha den här bilden som Vladimir Putin har växt upp med från Sovjettiden, då det var Sovjetunionen, USA som stod för säkerhetsordningen i världen. Och det är dit man vill tillbaka. Det är bara det att världen har ju förändrats och Vladimir Putin lever kvar i den här gamla världen, och dessutom i en värld som nästan går tillbaka till 1800-talet och man tog tillbaka sitt inflytande med ett invasionskrig. Så jag skulle säga att Putins imperium, det handlar mer om inflytande, om att skaffa sig tillbaka sin intressesfär än kanske om att nödvändigtvis vilja göra Ryssland territoriellt större, för det skapar ganska mycket problem.
Donald Trump sa inför mötet med Putin att han hade rådgjort med Ungerns premiärminister Viktor Orbán. Milan, vad har Orbán för möjligheter att påverka på den här liksom storpolitiska nivån?
Vi kan ju börja med det. Det började pratas om att det hade ägt rum ett möte mellan Trump och Orbán, och Orbán hade då gett goda råd till Trump inför Alaska-mötet. Men det är inte riktigt sant, utan en bloggare på TikTok som tillhör Orbán-kretsen hade gått ut med och berättat om ett sånt här möte där Trump hade frågat Orbán om vad han anser om Ukraina-konflikten och hur detta ska sluta. Då hade Orbán kunnat berätta för Trump att ja, ryssarna, de är väldigt bra på att kriga, mycket bra på att kriga, det har de alltid varit. Och som Kina är bra på handel och handelskrig, så är de här bra på vanliga krig. Alltså, så att, det hade han vetat att berätta, men det fanns inget sånt möte, det ägde inte rum. Det är bloggare han inte berättade, det var att ett sånt möte eller en sån diskussion kan ha ägt rum ett år tidigare eller i augusti 2024, där Orbán var bjuden till Trump på en golfrunda i Mar-a-Lago. Och där pratade man om Ukraina såklart, och det gick Orbán ut med sen också. Men på frågan om huruvida Orbán skulle kunna påverka storpolitiken, så intressant fråga. Kanske inte storpolitiken och kriget Ukraina och Ryssland, men definitivt så har ju Orbán haft möjlighet med den position han har inom EU att gå in och skapa problem genom alla veton och genom att inte följa den linje som EU har haft. Och det är ju en påverkan på politiken, och kanske storpolitiken om inte den största.
Men Orbán beskrivs ju också som att han står närmare Putin än någon annan europeisk ledare. Vad har han för kontakter med Kreml?
Ja, men relationen mellan Orbán och Putin kan man väl kalla, den är pragmatisk, men också vilar den på någon ideologisk grund, så tillvida att båda de här herrarna är ju övertygade om att det systemet som råder inom EU, till exempel med liberal demokrati, det gillar ingen av dem. Båda två är starka män som tror på autokratier, som tror att samhällen och länder ska styras på det sättet. Så där har de ju en gemensam faktor. Sen är det ju också, om man tittar på ekonomiskt och inom till exempel energin, så är det ju sammanflätat mellan Ryssland och Ungern. Det byggs två stycken kärnkraftverk med ryska lånade pengar i stort sett. Man köper ju mycket gas och olja från Ryssland, så det är ju, även på det planet så är det ju mycket nära mellan de här två länderna.
Om vi går tillbaka till de här pågående samtalen som vi följer nästan dagligen här då. Om man lyssnar på de amerikanska förhandlarna kring Rysslands invasion i Ukraina, så handlar det mycket om att landområden ska fördelas. Lubna, hur hanterar människor i Ukraina det här med kriget medan de här samtalen förs?
Ja, för oss i Sverige, men också för folk i USA antar jag, så är det här en viktig utrikesnyhet att Zelensky har varit i USA. Men för Ukraina så är det här en nyhet av många, för att samtidigt som det här mötet pågår så fortsätter Ryssland föra sitt brutala krig i Ukraina, till exempel bomba ett bostadsområde i Charkiv där man bland annat dödade ett ettårigt barn. Och det här fortgår. Och många i Ukraina som jag har pratat med säger att det känns som att Trump och USA, som är bortom på andra sidan av Atlanten, inte förstår riktigt vad det här kriget handlar om. Att de får det att låta som att det handlar om landområden. Men egentligen så handlar det om så mycket andra saker också. Det handlar ju framförallt om Ukrainas självständighet och suveränitet och landets möjlighet att vara en demokrati. Men också om de här landområdena, givetvis. Men det man glömmer bort är att på de här landområdena så bor det ju ukrainare som har bott där i decennier, i hundratals år, som har tvingats flytta ut därifrån. Det handlar också om att det Trump har gett föreslaget, att Ryssland ska kunna få hela Donetsk. Men får Ryssland hela Donetsk så öppnas ju vägen till Charkiv och Ryssland kan bara fortsätta med sin offensiv. Så mycket utifrån för Ukrainas sida låter det som att det handlar om landområden. Men för Ukraina så handlar det här om mycket andra saker också, givetvis.
Maria, i Ryssland då? Människor i Ryssland, hur hanterar de det krig som pågår och de följder som det får samtidigt som de här förhandlingarna pågår?
Men jag tror väldigt många ryssar egentligen vill att kriget ska ta slut, för de har drabbats ganska hårt ekonomiskt av det här kriget eftersom det är en krigsekonomi i Ryssland. Och sen kanske om man frågar mer så har de väl olika förklaringar av varför kriget finns. Många köper ju Putins propaganda och vill gärna se det som att det är inte Rysslands fel. Man har svårt att ta till sig det här att Ryssland är ett angriparland. Men samtidigt så finns det också ryssar som ser igenom propagandan och som förstår vad det här handlar om. Det här handlar om att Putin ska behålla makten. Han var ganska impopulär innan kriget började. Det här gav honom en liten skjuts. Men många förstår också att det här är alldeles för dyrbart, inte bara i människoliv utan också ekonomiskt. Så drabbas ryssar väldigt mycket av detta krig, och därför vill man att det ska ta slut, för det är dyrt med mat, det är dyrt med lån, det byggs inte bostäder, och så försöker man bara leva sitt lilla liv och inte tänka på, man tror inte att man kan påverka någonting, och de som har försökt påverka har ju hamnat i fängelse faktiskt.
Kriget får ju också återverkningar långt utanför Ukraina och de här två ländernas gränser. Milan, Ryssland har ju i modern tid haft flera bundsförvanter i Östeuropa som du bevakar. Ett av de länderna är Serbien, och där är det just nu väldigt turbulent politiskt. Hur ser det ryska inflytandet ut i dagens Serbien?
Men tittar man på Serbien, men också som du nämner flera andra länder i öst där man har haft, vad ska man säga, ett på olika sätt har man haft ett inflytande, och det kan vara historisk kulturell påverkan, men också med energi som idag och tidigare. Och det har man haft och det har man idag. Men tittar man på befolkningarna till exempel, jag har pratat med folk i Rumänien, också i Serbien, den delen som faller nostalgiskt tillbaka till och tänker sig att det var bättre förr, och vi skulle vilja, både i Rumänien pratar man om Ceausescu idag, men också när man ingick i någon större östsfär, den ryska, så handlar det ju mycket också om missnöjet i deras egna länder istället. Utan det är en del av befolkningen som kanske inte fått den här grädden som den andra delen har fått. Många gånger som bor i storstäderna, bättre utbildade, har egna företag. Och så blir det en mix där att folk faller tillbaka då mot Ryssland. Och det här är ju problematiskt om man tittar på Serbien som du nämner idag. Det har ju pågått protester där, studentprotester, sedan i november förra året. Det är riktiga demokratiprotester. Det är alltså ungdomar och studenter. Nu är det också medborgare, säkert, jag vet inte om man kan säga hälften av Serbiens befolkning, men väldigt stora mängder som vill ha mer demokrati, mindre autokrati. Det här är ingenting som Rysslands ledning gillar. Men samtidigt är intressant.
De här protesterna gillar de
inte. Nej, det gör de inte, eftersom man åberopar mer demokrati. Man vill att det ska se ut som i EU, i väst, är det man vill ha. Men samtidigt så ser man hur viktigt det är, och hur man ser inom EU och den förra administrationen, i alla fall i USA, hur rädd man är för den här ryska beroendet eller påverkan, och att man vill in i Europa på det här sättet, i de här länderna. För de här demokratiprotesterna har inte fått något som helst stöd från EU. Och vi tänker vi på Majdan i Ukraina, där det var stora demokratiprotester där. Då stod ju EU väldigt starkt bakom det. Idag finns det ingenting som helst av det. Och det här, enligt analytiker, har att göra med att man inte vill putta in då presidenten i Serbien, Vučić, in i Rysslands famn. Det är man väldigt rädd för. Och det har påverkat geopolitiskt, och det har påverkat sen Ukraina-kriget började väldigt mycket av vad EU har gjort i de här länderna.
Till sist då, om vi ser till den här frågan om det större Ryssland, eller ett expanderande Ryssland, oavsett vilket plan det är på. Hur ser Putins möjligheter ut just nu att skapa ett storryskt rike, Johanna?
Jag skulle ändå säga, även om mycket ser mörkt ut nu, att de ser ändå förhållandevis dåliga ut. Man lyckades inte, som tanken var i februari 2022, att störta Zelensky, få honom att fly landet, tillsätta en marionettregering i Ukraina. Och det vi har sett efter den fullskaliga invasionen är ju att också andra länder som traditionellt historiskt har ingått i den här ryska intressesfären har dragit dörren åt sig. Armenien, Moldavien, nu ser vi Azerbaijan som inte heller längre vill ingå i det ryska riket, eller vad man ska säga. Så att jag tror på sikt att det här kriget, precis som många sa när det började, att det här är början på slutet för Vladimir Putins styre. Det kan ta lång tid, det har ett fruktansvärt högt pris, men på sikt så tror jag inte att det här ändå är något särskilt framgångsrikt koncept i vår moderna tid.
Lubna, som korrespondent resandes runt i Ukraina, hur ser det här ut från ukrainsk horisont med Putins möjligheter att expandera sitt inflytande?
Alltså, det har inte gått så bra för storryska riken tidigare. Tsar-Ryssland imploderade inifrån, Sovjetunionen imploderade inifrån, och efter 3,5 år av brutalt krig mot Ukraina så står Ukraina fortfarande enat och stabilt. Där det inte har skett någon inbördeskrig eller någon revolution, utan folk är överens om att Ryssland måste besegras och Ukraina måste vinna det här kriget fortfarande. Och dessutom, när man har slaktat så många av sitt broderfolk som Ryssland då påstår att Ukraina och ukrainare är, så blir det väldigt svårt för Ryssland att övertyga Ukraina om att ingå i det här stora riket. Så förutsättningarna sett i alla fall från Ukrains perspektiv är lika med noll. Sen får vi ju se hur historien fortsätter, men det är utgångsläget i alla fall.
Maria, Putins möjligheter att skapa ett storhistorik, hur ser det ut?
Men man kan ju gå tillbaks till annekteringen och ockupationen av Krimhalvön. Hur blev det där? För många som jag träffade då i det glappet 2014, de förväntade ju sig att de skulle få högre pensioner, att de skulle få det mycket bättre. Hur blev det? Det blev inte så. Många är besvikna, och för många ryssar så innebar den här annekteringen väldigt mycket extra kostnader, och det tror jag många ryssar är medvetna om och bara väntar på att det ska ske någonting som förändrar maktstrukturen. För just nu så samlar Putin och eliten kring sig alla rikedomar, alla företag, de nationaliseras och tas över av eliten runt Putin. Och så småningom så kommer det missnöjet som finns bland dem, men också bland alla folk som inte är etniska ryssar, fast jag är emot det uttrycket, men som har andra bakgrunder, de samlas också för att de ser en chans att splittra och att få mer självständighet i kölvattnet av det som pågår just nu.
Tack så mycket, Maria Persson Lövgren, Milan Djelevic, Johanna Melén och Luna Elshanti. Men ni kommer ihåg att vi hade någon överraskning kvar. Vi har ju en övergångsfas här i podden, och vi pratade om Rakirovkan. Maria, det är dags att kliva av ditt långa projekt med Rysslands bevakning. Från och med nu är du inte längre Rysslands korrespondent.
Ja, till slutet av augusti i alla fall, va?
Ja, jag tror att det är en övergångsfas här.
Ja, nej, men så är det. Det kan ju vara så att det blir så för dig som det har varit för mig då, sen 2023, att du inte
får åka. För nu tar jag över det här jobbet.
Till Ryssland. Och det är andra gången han tar över efter mig. Så jag har en liten tröstbox till dig. Det här är utrikesministeriet i Moskva. Om du kommer dit så kommer du komma dit. Den här asken kommer från Krasnaya Oktyabr, en känd chokladfabrik. Existerar inte längre. Det är ingen gammal choklad i, det kunde det ha varit. Utan det innehåller lite skojiga saker som du kan roa dig med innan Tack. Du kommer dit.
Tack så mycket. Och då betyder det att den här platsen i podden lämnar jag nu ifrån mig. Och den lämnar jag med varm hand över till Johanna Melén som tar över efter mig. Och jag har inte en lika personlig present. Jag har en radiokorrespondenterna Ryssland-mugg. Men det är den här muggen som jag, ni vet ju, som brukar vara med i studion, alltid fyller till bredden med te. Ingen mjölk, bara te. Och använder för att rösten ska hålla genom hela inspelningen av varje avsnitt. Johanna, välkommen till programledarstolen.
Tackar. Det kan jag säga att just muggar är hårdvaluta i radiohuset. Så den här kommer jag hålla hårt i. Men ja, Fredrik, då tar jag väl över det här då.
Absolut.
Så då tänkte jag fråga dig. Vi brukar ju avsluta varje podd med veckans kremlologi. Alltså en spaning i tiden. Vilken är din dröm kremlologi som Rysslands korrespondent?
Det vore ju fint att få prata om ett maktskifte i Ryssland, oavsett hur det ser ut, för att se vad det skulle kunna finnas för annat Ryssland bortanför Putin.
Mm, den väntar vi på. Och med det är radiokorrespondenterna Ryssland slut. Lyssna på radiokorrespondenterna Ryssland i appen Sveriges Radio. Vi är tillbaka om en vecka med ett nytt avsnitt. Tekniker idag, Fabian Begnert, producent Stina Fischer, och jag heter Johanna Melén.